frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ger mig på att rita. Jag också här, kan ni se om ni känner, kan se vad det är för något. Är det bra? Ser ni vad det är?
Vete.
Ja, vad jättebra att ni såg att det var i alla fall någon form av sädesax. Jag hade hoppats det skulle vara någon, att ni ser likheten där. Och när man såg ett helt fält så här, så ser det ju inte ut så där bara två, utan då kommer det fler så här överallt. Men de här, de har stått i solen och haft fin jord, så de har mognat först. Och på Bibelns tid, så när bonden skulle skörda på hösten, så tog han det allra första som mognade, det allra första som kom, så tog han och offrade som ett tackoffer till Gud för alla, och som tack för alla Guds goda gåvor. Han tog de här. Och så bar han fram det till Gud som ett tackoffer. Och det här, det kallas förstlingen. Och bonden gjorde ju gärna det här, därför att han visste, jag förlorar ingenting på att ta förstlingen och tacka Gud, därför att det kommer ju så mycket mer. Gud välsignar mig med sina goda gåvor, så det kommer ju en stor skörd. Och nu ska jag läsa vårt bibelställe, och det handlar om att Jesus är förstlingen. Men lyssna noga, så ska ni få höra och tänka efter vad det är för slags förstling han är. Vad är han för förstling? Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Till eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och sen vid hans ankomst det som tillhör honom. Vad är han för slags förstling? Någon? Simon?
Han är Guds första son.
Han är någon? Ja. Ja, fast ska jag läsa en gång till. Vad är det för förstling han är? Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. För eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och sen vid hans ankomst det som tillhör honom. Nu. Den första som uppstår, ja. Så Jesus är den första som uppstår, men vi ska se det så här. Han är förstlingen. Så sen kommer ju den stora massan. Och vilka är det som ska uppstå och leva med honom? Alla som tror på honom, eller hur? Så Jesus är den första som uppstår. Men sen kommer vi allihop och uppstå och leva med honom. Och det är den försäkran som Jesus ger oss idag på påskdagen. Låt oss knäppa händerna och be. Vi tackar dig Jesus att du som den första har uppstått för att vi ska uppstå och leva med dig. Så ber vi dig att du ger oss en stark tro på dig och så att vi alltid känner dig och förlitar oss på dig. Du som är vår uppståndne frälsare. Amen. Predikotexten idag det är ur Matteus 28. Det är ett parallellställe till evangelietexten. Vi ska läsa verserna 1-8. Så blir det Guds heliga ord. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning. Till en herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna, var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda och säg han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. De skyndade då bort från graven under fruktan och i stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Kristus är sannerligen uppstånden. Han har fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangelium. På långfredagen då betraktar vi Kristi stora lidande och död. Vi såg hur han lät sig gripas i Getsemane, hur han blev förhörd, hur han lät sig gisslas, hånas, korsfästas och till slut läggas i graven. Vi såg hur han led både till kropp och själ. På korset var han övergiven av Gud. Han led lagens förbannelse. Han led helvetets ångest. Varför fick han lida det när ingen synd fanns hos honom? När han inte hade gjort något ont? Ja, Bibeln ger oss ett klart svar. Det var inte för egna synder som han led, utan för världens synd. För dina och mina. Hela världens syndaskuld var lastad på honom. Och han fick i vårt ställe lida det straff som vi förtjänat, döden. Och det är viktigt att vi inpräntar den här bilden av den lidande konungen. För att vi sen rätt ska kunna glädja oss över påskens änglabudskap. Han är uppstånden. Han är inte här. Och vi ska komma ihåg att på långfredagen var hela världens syndaskuld lastad på honom. Och han fick i vårt ställe lida Guds vrede över synden. Så på korset så ser vi Guds vrede över vår synd. Men på påskdagens morgon så fick kvinnorna se den tomma graven och möttes av ängelns budskap. Var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt er. Kom och se platsen där han låg. Och nu framträder en helt annan bild av Jesus. Nu ser vi inte längre lidande, plåga hos honom, ingen död, utan enbart liv och härlighet och ära. Och nu ska du tänka så här. Var är nu våra synder? När vi inte ser dem hos Kristus heller. För på långfredagen blev ju våra synder tagna från oss och lastade på Kristus. Men idag på påskdagen ser vi ju inte dem hos honom heller. Och ingen plåga och inget straff, utan endast liv och härlighet och ära.
Var har då synderna tagit vägen? Alla de är kastade i havets djup, som det heter. Han ska kasta alla deras synder i havets djup. Det innebär att hela vår syndaskuld är utstruken. Den är kvittad. Synderna är borttagna. De är glömda. De är förlåtna. Kristi uppståndelse, det är beviset på att han är Guds sanna offerlamm som tagit bort hela världens synd. Och att förlåta synd, det är detsamma som att förklara rättfärdig. Eller att rättfärdiggöra. Så Kristi uppståndelse är med andra ord beviset på att Gud förklarar hela den ogudaktiga världen rättfärdig inför sig för Jesu Kristi skull. Så du ska helt enkelt lära dig räkna på det här sättet. Att när Herren la vår skuld på honom, ja, då finns ju inte skulden hos oss längre, och då tillräknas den inte oss. Och när synden inte längre finns hos Kristus, så innebär det att den är utplånad och vi har fått den rättfärdighet som gäller inför Gud. Och det är helt rätt att räkna på det sättet, för att Bibeln säger klart att vi ska göra så. Paulus skriver så här i Romarbrevet: rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så orsaken till att han utlämnades till korsets död, vad var orsaken? Ja, det var våra synder. Och orsaken till att han uppväcktes, det var vår rättfärdiggörelse. Så Kristi uppståndelse, det är beviset på att hela världens synd är förlåten. Och hela världen är förklarad rättfärdig inför Gud. Det är ju samma sak. Och det här är en ofattbar rikedom. Att veta att de kommer aldrig tillbaka. Skulden kommer aldrig tillbaka. Utan den är en gång för oss alla tagen från oss och lastad på Kristus. Synderna tillräknas oss inte längre, utan de är förlåtna. Och för Kristi skull så har vi fått en rättfärdighet som gäller inför Gud. Så det är en ofattbar rikedom. Men nu, påskens budskap, det är ju bara en överflödande nåd. Samma sak som gäller för synden gäller ju också för döden. Så där kan vi räkna på samma sätt. På långfredagen så betraktar vi hur Jesus led syndens straff, som är dödens plåga. Syndens lön är döden. Men nu på påskdagen så såg kvinnorna den tomma graven. Jesus hade uppstått. Och var är nu dödens plåga? Var är nu syndens straff? Ja, det är som Hosea profeterade: från dödsrikets våld ska jag friköpa dem. Från döden ska jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Eller som Jesaja skrev: han ska för alltid göra döden om intet. Så Kristi uppståndelse visar att det finns en uppståndelse för oss, och att han har makt att uppväcka oss från de döda. Kristus har uppstått, och vi med honom. I Romarbrevet läser vi så här: till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Det är vi han talar om. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Och så har vi vårat ställe: men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Till eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sen vid hans ankomst det som tillhör honom. Som ni ser bilden där, förstlingen, det första som frambars. Jesus är den första, men sen kommer den stora skörden, vi alla som tillhör honom, som ska uppstå och leva med honom. Så de här bibelställena säger att Kristus ska inte vara ensam i sin härlighet. Vi ser honom idag levande i härlighet och ära, men han ska inte vara ensam, utan han ska vara omgiven av många bröder och systrar. Och de som ska omge honom i hans härlighet är alla de människor som satt sin tro och förtröstan till honom. Och vad är det de har trott? Och de har trott att han är sann Gud, född av Fadern i evighet och sann människa, född av Jungfru Maria. Och att han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyrbara blod och oskyldiga lidande och död. Det är själva innehållet i den frälsande tron. Och alla som tror på honom ska leva med honom. För han lovar själv: till detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så nu kan vi andas ut. Idag kan vi andas ut. Och så kan vi leva i lugn och ro. Och så kan vi leva med frid i hjärtat. För vi behöver inte ens vara rädda för döden som så oundvikligt närmar sig. För de troende är inte döden längre en död, utan en sömn. Precis som Paulus uttryckte det, att Kristus är förstlingen av det insomnade. Det här är inte bara en vacker omskrivning, att han vill inte säga det förskräckliga han är och tala om döda. Utan det är ingen bara en vacker omskrivning av något förskräckligt, utan det är så verkligheten ser ut i ljuset av den tomma graven. Våra gravar ska också en dag stå där tomma. Döden är för de troende en sömn i väntan på uppståndelsens dag. Så du ska lära dig räkna på det här sättet, precis som Bibeln lär oss. Syndens lön är döden. Men om nu Kristus har tagit vår synd från oss, tagit den på sig och lidit syndens straff i vårt ställe, ja, då har döden ingen makt över oss längre. Han har för alltid gjort dödens makt om intet. Och det är en stor tröst för oss som vi lär oss tala och tänka som skriften lär oss. Att vi lär oss helt enkelt skriftens språkbruk, som kallar de som dött i tron för insomnade och döden för en sömn. Och egentligen så är det så att när vi läggs i graven, då är det en vila. Och en sån tillfällig vila i väntan på uppståndelsens dag kan ju egentligen inte kallas död i egentlig mening. Utan det stämmer ju bättre med verkligheten att säga som Bibeln, att det är en sömn. De som har dött i tron är insomnade. Kristus har denna dag uppstått för att visa att det finns en uppståndelse. Vi tror på kroppens uppståndelse. Och visa att han har makt att låta också oss uppstå. För att vi ska leva med honom i hans rike. Det här är vad vi tror. Och vi tror det på skriftens ord. När vi ser på oss själva och ser på vad som finns hos oss. Och ser all synd. Och all svaghet. Och vi känner sjukdom. Ja, då behöver vi ändå inte bli förskräckta. För om vi tar synden för sig, så gäller att synden kan inte fördöma oss längre. Vi ska inte leva i våra synder. Vi ska ångra våra synder. Och vi ska komma till Kristus med dem och bekänna våra synder. Och så ska vi göra en verkligt bra bytesaffär med Kristus. Han tar våra synder. Vi får den förlåtelse han har vunnit och hans rättfärdighet av nåd. Herren har lagt all vår skuld på honom och för hans skuld förlåter Gud våra synder och räknar oss rättfärdiga. Och det är det enda som motiverar oss att leva för Kristus, som har vunnit oss för att vi ska tillhöra honom. Och genom tron på Kristus så kan vi vara lugna, vi har frid med Gud. När det gäller det andra då, det här med all svaghet och all brist och all sjukdom och åldrandet, som påminner oss att vad vi än tar oss för så närmar sig ju oundvikligt den stund så då vi måste ta avsked. Ja, då gäller samma sak. Vi behöver inte bli rädda. Det heter ju om Kristus så här: våra sjukdomar bar han, våra smärtor tog han på sig, och genom hans sår är vi helade. Och idag på påskdagen firar vi att han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Och vad det betyder för oss, det skriver Paulus om. Han liknar det vid en sådd. Han skriver så här: nu kan någon fråga, hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Och här tror jag det är av något annat slag. Det händer ingenting med det där förrän det läggs i jorden och dör. Men då får det liv. Men när det får liv ser det ju inte ut så här längre, utan har en annan gestalt. Det där är nog frökapslar, det är mycket i de där. Och jag tror att jag vet inte vad det är, men kanske någon av er skulle kunna säga vad det blir av det där. Och därför att ni har erfarenhet av det. Men vi har ingen erfarenhet av vad vi ska bli. En liten glimt har vi. Vi vet att vi ska bli lika Kristus. Så Paulus, han fortsätter så här sen han har gjort liknelsen med sådden. Vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Och vi har ingen erfarenhet av vad odödlighet och oförgänglighet är. Men vi förstår att det är härligt. Det är något härligt som ska ske. Och vi tror på kroppens uppståndelse. Så det finns en identitet mellan det som läggs till vila i graven och det som uppstår. Så den uppståndne Jesus, han kunde ju visa sina lärjungar märkena efter spikarna och märkena efter spjutet i sin kropp. Och ändå ser vi ingen smärta hos honom, inget lidande, ingen plåga, utan bara liv och kraft och härlighet. Och vår kropp ska uppstå, också uppstå. Men precis som Paulus säger, i kraft, i härlighet, en andlig, oförgänglig kropp. Och vi förstår inte vad det innebär till full. Och det förstod inte aposteln heller. Men vi vet att vi ska bli lika Kristus. För Johannes skriver så här: mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli det är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig lika som han är ren. Amen. Låt oss så be. Kära himmelske Fader, sänd din helige ande så att vi genom din nåd tror ditt heliga ord. Du har förklarat oss fria från synd och evigt straff på grund av Jesu, vår ställföreträdares fullkomliga liv och försoningsstöd. Hjälp oss nu att leva i kraften från hans uppståndelse, så att vi i allt prisar och tackar dig nu och i evighet. Amen.